Agneta Richter Dahlfors är professor i cellulär mikrobiologi på Karolinska institutet i Solna. Hon är också styrelseledamot i RIFO, sällskapet riksdagsledamöter och forskare. Och så är hon forskningsledaren som efter OD-seminariet förvånades över hur många forskare som verkar tro att omvärldskommunikation bara handlar om att ha kontakt med media.
Jag blev lite förvånad av att se hur stort fokus man hade på att omvärldsdialog är samma sak som att diskutera med media. Och där tror jag att vi har en ganska viktig roll att visa på vikten av att kommunicera i väldigt många andra sammanhang. Så att omvärldsdialog är någonting som är mycket, mycket bredare än att bara diskutera med media. Och om man inser det så tror jag också att man kanske får en ändrad inställning till det och börjar förstå att lägga ner tid på det här så kommer det också att gagna mig tillbaka i form av att stöd till min forskning.
Ja, för det var just det som var ett av huvudbudskapen från Agneta Richter Dahlfors till OD-deltagarna. Att en egen satsning på samverkan och omvärldskommunikation inte alls behöver innebära att man som enskild forskare förlorar dyrbar tid och pengar. Utan att det snarare kan leda till att man skaffar sig mer av båda.
Det jag menar med det här uttalandet är just att om man som forskare ska söka medel till exempel och jag skickar in min ansökan till Vetenskapsrådet, då är det en självklarhet att den måste vara skriven på ett sätt så att det är tydligt för de sakkunniga. Vad är det jag vill göra för någonting med den här? Och en av de viktigaste delarna där är den populärvetenskapliga beskrivningen som man skriver på svenska. Och det är en av de första delarna som de sakkunniga tittar på. Och jag menar att bara genom att ha gjort en väldigt bra populärvetenskaplig beskrivning så den sakkunnige känner att man förstår vad den här ansökan kommer att handla om. Bara den mentala inställningen tror jag blir mer positiv när den sakkunnige sen går in på detaljerna i den ansökan. Och vi ska komma ihåg att vi har i sakkunniggrupper personer med väldigt hög kompetens, men i lite olika områden. Och mitt område, bara för att jag jobbar med infektionssjukdomar, så är inte jag expert på varje bakterie. Och det betyder i sin tur att jag måste ju skriva mitt projekt också på ett sätt som gör att den som har mycket hög kompetens men ändå inte är superexpert på just den här speciella bakterien ska kunna förstå vad det mitt projekt handlar om.
Har du egen erfarenhet av att det faktiskt funkar så här, att den här förmågan att uttrycka sig populärvetenskapligt i ansökningar till exempel genererar mer pengar?
Jag kan inte säga att jag har några vetenskapliga belägg för att det är på detta sättet. Men det märker man ju på resonemangen när man sitter i sakkunniggrupperna. Hur väl man är ju oftast tre stycken som bedömer samma ansökan. Och hur väl man har förstått vad ansökan handlar om. Så att det kan jag nog säga att erfarenhetsmässigt, så de som uttrycker sig klart och tydligt har ju en fördel. Det kan jag ju säga.
Du var också inne på att det här med förmågan att uttrycka sig rakt och enkelt om sin forskning kan vara viktigt i kommunikationen mellan forskare, mellan olika forskningsdiscipliner till exempel. Hur menar du då?
Ja, som forskare så vill man ju alltid få sitt ämne att framstå som extremt komplext. För ju mer komplext det är, desto bättre är du som forskare. Det är en attityd som många har. Men när man ska börja diskutera med folk som jobbar inom helt andra områden, som inte vet vad det är för skillnad på en gen och ett protein, då gäller det att man faktiskt har en öppen attityd i sin diskussionsklimat så att man törs att ställa de här frågorna med. Så att säga, det vi kan klassa som dumma frågor från vårt perspektiv, men som faktiskt bildar en grund då för den andra så att man sen kan mötas för att kunna formulera det gemensamma problemet. Vad är det för fråga vi ska lösa? Så att där gäller det att man törs att visa, att faktiskt erkänna att jag är inte expert på organisk elektronik och min partner är inte expert på cellsignaler och infektionssjukdomar. Men tillsammans så kan vi bygga upp någonting nytt därför att vi vågar att prata med varandra på ett sätt så att den andra förstår. Och varje detalj i det jag jobbar med behöver ju inte vara av intresse för just det projektet som vi ska driva igång. Och då måste man våga skala bort de bitarna och göra budskapet klart och tydligt.
Om jag förstår det rätt så menar du att det här är en förutsättning för att man till exempel ska kunna förstå vad man gemensamt inom forskarsamhället kan åstadkomma i framtiden?
Ja, om man vill satsa mot tvärvetenskapliga projekt, och där är vi ju väldigt mycket idag när vi ska använda nya typer av teknologier för att lösa medicinska problem till exempel. Då gäller det ju att vi ska brygga över disciplingränserna. Och då måste man våga prata på ett sätt så att den andra förstår.
Tror du att det här med omvärldsdialog och kommunikation är någonting som också kan påverka kvaliteten på den egna forskningen? Det var något som flera var inne på Bodilseminariet.
Jag tror att det kan i vissa fall göra det och i andra kanske inte har något med det att göra. Till exempel i mitt grundforskningsprojekt där kanske inte är så viktigt om media vet varje lilla molekyl som jag jobbar med. Men om jag nu tar det mot industrin och ser en applikation av det jag jobbar med, då måste jag kunna förklara och ha ett väldigt bra kommunikation med en industripartner till exempel för att guida det projektet åt rätt håll. Därför att går det mot industrin så är ju tanken att det ska bli någon kommersiell produkt som är till nytta för patienten i slutändan. Samma sak om man går gentemot klinikerna. Då tror jag definitivt att det är av jättestor vikt att man i ett tidigt skede av projektet hittar sättet att prata mellan grundforskaren och kliniken för att vi på grundforskningsnivå ska guida projektet åt rätt håll så att inte vi står i slutändan med någonting som klinikerna säger, ja, men det här kan vi såklart inte använda, det måste du ju förstå. Så att på så sätt tror jag att det kan öka forskningskvalitet.
Nu har vi varit inne på flera frågor här som handlar om hur forskningskommunikation och omvärldsdialog kan gynna forskningen själv. Men hur ser du på det här med att forskningskommunikation ska gynna resten av samhället också?
Det tror jag att vi har en väldigt viktig roll att fylla. Vårt samhälle formas ju av de beslut politikerna tar. Och det är väldigt viktigt att de är medvetna om grunden till besluten. Själv så är jag med i styrelsen för riksdagsledamöter och forskare. Där just funktionen av den gruppen är att ha en nära dialog mellan var ligger forskningsfronten inom olika områden. Och överföra den till politikerna så att de är mer medvetna om vad är det som vi har att ta ställning till inom några år. Om man ser på nya typer av behandlingsformer till exempel, så kommer man ju i dilemman om vad är det egentligen som är etiskt försvarbart att göra. Vad är det vi kan göra idag och hur ska samhället se på det om några år när vi verkligen har gått till skarpt läge. Då gäller det att även beslutsfattare är medvetna om att det här är frågor som kommer att behöva hanteras. Så att där tror jag att vi har en väldigt viktig roll att spela i omvärldsdialogen.
Men det här med att satsa på samverkansuppdraget, till exempel att bli bra på populärvetenskaplig presentation som du var inne på, det är ju någonting som väldigt många anser handlar till syvende och sist om att man ska ha tid och råd till att ägna sig åt det här. Är det din bild att det här är så att säga upp till den enskilde forskaren att skapa de förutsättningarna som krävs för att man ska kunna ägna sig åt det här?
Att bli bra på kommunikation tror jag är en process. Att man utvecklas genom att till exempel gå de pedagogiska kurserna som ges på universiteten, som numera är ett krav för att du ska bli docent och lektor och så småningom professor. Så att som handledare och gruppledare så finns det redan strukturer som hjälper till att vässa kommunikationsförmågan. Från en enskildes håll så tycker jag att det är upp till varje gruppledare till exempel att det är gruppledarens ansvar att se till att mina doktorander under sin utbildning lär sig att ge bra forskningspresentationer och att de kan kommunicera våra projekt om det nu är i olika typer av forum. Så att där menar jag att ansvaret ligger nog på gruppledaren att träna sina doktorander så att när de kommer upp i nästa steg och nästa steg, kommer till den pedagogiska kursen och sen kommer vidare, då har de med sig mycket mer av det här än vad kanske en del personer har idag.
Men många menar ju ändå att okej, även om man kommer så långt så är det ändå en fråga om att ha tid och råd att ägna sig åt det här, oavsett om det handlar om gruppledaren eller enskilda doktorander. Ska man göra som i Storbritannien till exempel, där man har bestämt sig för att skjuta till extra pengar för kommunikationsfrågor? Är det någonting att satsa på i Sverige också, tycker du?
Jag tycker inte att varje forskare ska ha det som del i sina projekt. Däremot kan jag tycka att de som leder stora forskningscentrum, när man har de här stora strategiska satsningarna, där tycker jag det skulle vara en utmärkt idé att precis som man sätter av en viss procent för kommersialiseringsstrategi på de forskningsresultat som kommer utifrån ett centrum, på samma sätt skulle man kunna sätta av en viss procentdel för omvärldsdialog.
Måste alla forskare ägna sig åt omvärldskommunikation?
Ja, men jag tycker ju det. Fast på olika nivåer och på det sätt som så att säga passar den individen. Har vi de här statligt finansierade forskningen, så tycker jag att ja, man måste kommunicera denna forskningen. Det självklara sättet är ju via våra forskningsrapporter, men då är det ju mot andra forskare. Men vi verkar ju ändå i ett kontext tillsammans med andra människor. Och då menar jag att på något av alla de olika sätt som finns att föra en omvärldsdialog, så tycker jag att någon av dem ska man i alla fall delta i.
Tror du att svenska forskare i gemen kommer att ha en klarare bild av vad samverkansuppdraget går ut på och också ägna sig mer åt det om låt säga 5-10 år?
Man kan hoppas med det. Det diskuteras ju om man ska börja ge cred på något sätt till att man faktiskt är engagerad i omvärldsdialoger. Går det att mätas på något vis? Vi har redan idag vissa punkter som värderas högt i sitt CV när man söker tjänster eller pengar och det här. Och det kanske kommer att bli den typen av incitament för att forskarna skulle vilja ägna sig mer åt omvärldsdialogen. Men det bästa är ju om man ser att det här gör jag inte för att fylla ut mitt CV, det här gör jag för att det faktiskt gagnar mig i nästa steg i min egen forskningsverksamhet.
Tack så mycket, Agneta Richter Dahlfors, professor i cellulär mikrobiologi på Karolinska institutet i Solna.